Idag sitter vi tillsammans med Sissela Nutley. Anna och jag har rest in till storstaden för att träffa hjärnforskaren Sissela Nutley som vi har med i vår bok. Jag tänkte bara, vi kastar oss väl in och låter dig presentera dig.
Mm. Absolut, kul att få vara här och träffa er klokisar och prata om det som jag tycker är en av de mest intressanta sakerna. Det är ju nämligen hjärnan och hur vi hänger ihop med vår omgivning och hur hjärnan formas om som svar på vår omgivning. För det är nämligen det som jag har forskat på. Alltså jag, min bakgrund är medicinsk, så jag läste biomedicin och sen så har jag forskat på Karolinska institutet och disputerat just inom kognitiv neurovetenskap som handlar om hur hjärnans tankemässiga förmågor utvecklas och formas om då, och vad vi kan göra för att forma om vår hjärna. Kan vi träna den och sådana saker. Och sen har jag parallellt haft en stor passion kring kulturuttrycket och musik och teater och skrivit musikaler. Och nu sista 3 åren har jag tillsammans med Ulrika Larsson och Annie Grosse driver jag då en förening som heter Arts and Hearts, som dessutom då spelar en musikal som jag skrivit om psykisk ohälsa. Så nu plötsligt kombineras mina 2 världar med kulturpassion och vetenskapspassion till ett och samma projekt, vilket jag tycker förstås är jätteroligt.
Mm. Och det var ju där vi träffades. Jag var och såg den här föreställningen, Det syns inte. Och sprang upp och stod i kö på scenen sen efteråt och högg dig och du, ja, vi kan träffas. Och så gjorde vi det och sen så träffades vi alla 3 och det är jättekul tycker jag, för att du har ju också förra året kommit ut med en bok, Distraherad.
Hjärnan, skärmen och krafterna bakom.
Ja, och jag sa det till Anna när vi var på väg in till dig här nu, att ja, men vi måste ju få skryta lite om att vi faktiskt var först och liksom såg den här stjärnan innan hon blev rikskändis. Som du ju faktiskt blev. Du har ju varit jättemycket i media, tv, radio, poddar och i tidningar och allt möjligt sen din bok kom.
Ja, jo, det stämmer ju. Och mycket att de här frågorna är så himla aktuella. Så att det, ja. Det var jättekul att få prata både med er och att de här frågorna får utrymme att faktiskt diskuteras. För det handlar ju mycket om att bryta stigma och sådana saker också. Då måste man ju prata på alla sätt man kan om de här frågorna. Och kulturuttrycket vet jag att ni också ser som en ingång till just de här lite svårare frågorna ibland.
Jag blir jättenyfiken. Du har ju berättat att du har pluggat, låter så himla barnsligt, men du har ju liksom utbildat dig inom neuro, vetenskap, säger man väl, eller? Vad är din bakgrund inom kultur?
Ja, det är ju kulturskola och musikskolor. Så jag började spela teater när jag gick i årskurs 2 och gick på vår teater och fick chans att leva ut och testa alla de här olika andra personligheterna och känslolägena som kanske inte låg så nära mitt naturliga. Men fick lite bra, vad jag nu efterhand har förstått. Så här, men det är ju fantastiskt att man får testa det i ett tryggt format. Och prova att skrika fast man aldrig skulle skrika i vanliga fall för att man är så arg eller så. Och få prova på. Men så det är för barns åren kring teater som jag fortsätter med länge. Och sen så har jag då gått till musikskolor. Så Adolf Fredriks musikskola och Kungsholmens musikgymnasium. Och så hade jag ett år utomlands där jag också gick i en art school. Alltså Milwaukee High School Music of the Arts.
Vad kul!
Jätteroligt. Och sen har vi då det här gänget som driver den här ideella föreningen har träffats på olika scener i Uppsala. Så det är egentligen ett gammalt studentspexgäng som har utvecklat de här sidorna vidare till att också bli en ideell kraft som försöker påverka och lyfta olika samhällsfrågor genom kulturuttrycket.
Ja, den föreställningen kan jag bara varmt rekommendera. Den var jättefin.
Tack, verkligen. Vad roligt.
Den berörde.
Och ni har en hemsida kanske som vi kan hänvisa till?
Ja, det är syntsinte.se. Så vi ska spela vidare nu under våren med stöd från Allmänna arvsfonden. Och ska också, så vi ska till Sundsvall, Skellefteå och Örebro nu under våren 2020. Och så har vi fått ett datum också på Parkteatern i sommar, 20 augusti. Wow. Mm. Vita Bergsparken, så då får man
igen.
Jättegärna komma. Ja, igen. Jätteroligt.
Ja, det får vi inte missa. Jag tänkte så här, Anna, du hade ju en idé om vad vi skulle ta avstamp i. Ska vi börja kring hjärnan och med avstamp i känslosmart i boken innan vi pratar vidare om Sisslas bok?
Ja, men det tycker jag. Och när vi sågs på Åkersberga växtförsäljning på kaféet där, så var det en grej som du sa, Sissela, som verkligen liksom stannade kvar hos mig. Och då, det är att känslor är svar på stimuli. När du fick frågan, liksom, vad är en känsla? Och för mig blev det väldigt förlösande just i att det var på något vis som att poletten ramlade ner i att jag inte kan klandras för jag känner, utan mina känslor är bara svar på stimuli. Och det är inte en reflektion av om jag är en bra eller dålig människa. Och just att känslorna är svar på stimuli. Det var så himla coolt. Hur tänker du kring det? Har du...
Ja, men jag tror så här att eftersom min bakgrund och min liksom lins mot världen präglas av en ganska biologisk eller neurovetenskaplig bakgrund, så tänker jag ju på vad som faktiskt händer i hjärnan när man får en känsla eller en tanke uppstår. Och det är ju, drar man det till liksom den minsta nivån, så är det två nervceller som kommunicerar med varandra, och inte bara två utan hundratusentals och miljontals som står bakom varje känsla, varje tanke, varje minne, varje liten kunskapsrepresentation som vi har, är ju faktiskt konsekvensen av att nervceller har kopplat ihop sig och skickar en signal emellan sig. Och det sker inte per automatik, utan när vi föds så är vissa delar av våran hjärna ihopkopplad. Som våra överlevnadsfunktioner och allt det här. Andning, puls och hunger. Det sköts automatiskt. Och sen nästa nivå upp är ju faktiskt det som rör våra känslor. Det är våra emotionella drivkrafter. Och de är delvis ihopkopplade när vi föds. Men utvecklas väldigt snabbt och kopplas ihop. Beroende på vad vi möter i våran omgivning. Så där har ju omgivningen en väldigt betydande roll i att hjälpa oss att utveckla känslor och tolka det som vi stöter på. Men det är ju just det här kopplingen mellan det som vi möter, och att det skapar faktiskt kopplingar mellan nervceller i hjärnan som kommer att ansvara för en känsla eller en förnimmelse av någonting.
För det som blir lättare då, det är ju att observera, nu har det här hänt, nu upplever jag det här. Och att föra ett samtal om det, och att kunna göra det nästan som i ett labb. Alltså att man kan föra ett kliniskt samtal kring, nu kände jag mig avundsjuk, eller nu blev jag jättearg. Eller, att det blir intressant snarare än att det blir en massa affektivt känslor. Ja, kring känslorna, och att jag börjar ha åsikter kring mina egna eller andras känslor.
Ja. Ja, men precis, och där kan man ju verkligen, när man tar det perspektivet, så kan man ju nästan kliva ur sin egen hjärna eller sin egen känsla i alla fall, och tänka på det mer som, jaha, nu händer det här i hjärnan. Det var ju intressant, nu uppstod den här oroskänslan, undrar vad det var som utlöste det. Och så kan man liksom resonera utifrån, att man nästan observerar utifrån, för att det är en hjärna som håller på med det här. Man måste inte koppla det så starkt till jaget.
När jag tänker med barn också, så finns det väl föreställningar att vissa känslor ska man liksom uppfostra bort. Som det här att vara, jag återkommer till avundsjuk igen. Eller att man är arg. Eller, det finns en massa saker som vi har idéer om att barn inte, du ska inte vara sån. Så jag behöver lära dig att du ska vara på ett annat sätt.
Just det, att det finns dåliga känslor och...
Ja. Men där kanske också handlar väldigt mycket om att vi har svårt att separera känslor från beteende. Och att det som du gör i ditt beteende väcker en känsla hos mig. Tänker jag, det har vi generellt sett svårt att hålla isär. Så.
Absolut.
Men att du inte får vara sur är ju sån där...
Ja, eller missnöjd överhuvudtaget. Liksom,
så. Nu är det julafton, nu har du fått julklappar, nu ska du vara glad.
Jo, men då, och där är det ju liksom uttrycket av känslan som kan bli provocerande eller problematiskt. Eller, och det är ju det som man behöver hantera. För känslan är ju, den är ju redan där och den kan man ju inte riktigt göra så mycket åt. Annat än att försöka gå in i en annan känsla och ersätta den känslan. Man kan ju inte bara sätta det på noll, utan då är det ju... Hur kommer vi från den här känsloläget till ett annat känsloläge? Och där är det ju också i miljön då. Vad kan vi få för ny stimulans som kan hjälpa oss att gå från den här intensiva känslan som man har just då? Om det är ångest eller ilska eller vad det är. Hur får man den att gå över och hamna i något annat? Jo, det kräver oftast ny stimulans eller en aktiv strategi. Nu ska jag ta tag i det här genom min egen kropp och andas bort det här. Eller liksom hjälpa till att få in nya dimensioner eller ny stimulans som kan putta in en åt ett annat håll.
Men vad skulle du säga är utifrån ett föräldraperspektiv då, när man har ett litet barn och tänker att jag vill göra det bästa jag kan för det här barnet, att han eller hon ska liksom utvecklas bra, hjärnan ska få de bästa förutsättningarna, det är en jättestor fråga. Jag ser hur du liksom bara... Nej, men vad liksom... Om vi leker att vi vore ett sånt där glassigt magasin. Om du skulle ge dina tre bästa tips.
så skapar du optimala förutsättningar för ditt barns hjärna. Tre tips.
Ja, det skulle jag gärna läsa.
Säga vet jag inte.
Alltså, det handlar ju... Så mycket om de här grundläggande behoven. Att få känna sig hörd och sedd. Och att få vara trygg. Och i det så ligger det ju att ens egna... att man förstår mycket om sina egna känslor. Och som ni pratar väldigt mycket om. Att det är ju det man kan påverka sitt eget beteende. Och försöka vara den vuxne. Jämt i relation till sitt barn. Så att även om man blir väldigt ledsen, arg eller provocerad över ens barns beteende, så är ju det till fördel om man själv kan komma ihåg, ja just det, jag är ju den vuxna här och mitt barn har inte förutsättningar att kontrollera de här beteende eller utåtagerande känslorna som pågår just nu, utan nu gäller det att jag inte går in i samma och smittas av det här, utan att nu gäller det att hålla ett annat känsloläge. Och det är ju svårt, och särskilt om man inte behåller det perspektivet utan tänker på sitt barn som en jämlik vuxen som ska ha samma förväntningar på sina känslohämningar som en annan vuxen. Så det är väl att försöka komma ihåg att jag är vuxen, det här är ett barn. Och inte smittas av det uttryck eller den känsla som kanske pågår väldigt intensivt. Det första kanske jag redan sa, om det där var tvåan, så var det första trygghet, kärlek. Att se och uppmärksamma och verkligen finnas där och skapa en stabilitet och trygg miljö. Och i det så ligger ju så mycket kärlek, visa kärlek. Och i det, vem är det som sa det? För barn stavas kärlek tid. Den tänker jag på ganska ofta. Mm. Där. Det går inte riktigt att bara injicera kvalitetstid med kärlek då och då, utan det är ju det där att visa med sina handlingar att du är så pass viktig att jag vill vara med dig. Jag vill lägga min tid tillsammans med dig. Det är ju en utmaning för oss alla i ett ganska högt tempo i samhället. Att faktiskt hitta den där tiden och orka ha den tiden. Tre, vad skulle det vara? Ja, prata om känslor. Prata om sina egna känslor. Prata om misstag man gör. Visa på att vuxna också har det svårt eller är offer för sin miljö, eller om man ska säga. Att det är okej att som vuxen också komma hem och säga, Alltså idag blev jag så ledsen för att det var en kollega som fick mig att se dålig ut inför alla andra. Och det gjorde att jag kände så här till exempel. Eller idag blev det ett missförstånd med en kompis och hon trodde att jag menade så här och det gjorde jag inte. Alltså att man liksom även som vuxen pratar om sina egna utmaningar med känslor och relationer. För det behöver man ju träna sig och då behöver man ha förebilder som exemplifierar och visar på problem och hur löste vi det och så vidare. Så prata om känslor kanske nummer tre då.
Mm. Det här låter ju plättlätt. Mm. Här borde vi ju kunna allihopa.
Det är en sak att kunna och en sak att göra.
Ja, men exakt. Det är ju verkligen skillnad på... Men alltså, det är ju en god start, tänker jag. Bara att ha kunskap om att det är viktigt och varför. Och att det faktiskt är så att vi påverkas så mycket av vår miljö.
Mm.
Det är ju lätt, och förr i tiden, och det där kanske släpar efter ibland, jag vet inte. Men så trodde man liksom att det spelade inte så stor roll när barnen var små, för att de var ju ändå så små. De förstod ju inte och sådär. Och mycket information och mycket liksom av det emotionella livet i familjen skulle man undanhålla barn, just för att man skulle... De skulle inte förstå eller de skulle skyddas. Mm. Det är också någonting som man har tyckt varit viktigt, att barn ska skyddas ifrån sorg och... Ja, men konflikter och allt det här. Mm. Medan det i själva verket är jätteviktigt att de får vara med, för att barn läser ju liksom av.
Mm. Och att det här samspelet är ju en del av utvecklingen. Det tycker jag var en sån här ögonöppnare när jag läste din bok. Du pratar ju om kritiska perioder och känsliga perioder.
Mm.
Och att om man då inte får det man behöver under den perioden som är kritisk, så kommer utvecklingen som den ska, den kommer inte ske.
Mm.
Och där ett exempel då var om vi till exempel inte möter blicken, eller om barnet inte får uppmärksamhet i... jag tror det var något... exempel där hur barn som inte kände att deras föräldrar hade koll på dem vågade inte röra sig från sin förälder.
Mm. Ja, precis. Det där handlade om studier som tittar på vad som händer när vuxna är fysiskt närvarande men inte visar uppmärksamhet, som det blir när man till exempel tittar på sin telefon istället för att titta på när barnet leker. Och då visade den studien att, som du är inne på här, barnen som inte fick sin förälders uppmärksamhet, de blev mer osäkra och började pocka på att få uppmärksamhet på alla olika sätt. Och när de fick tillbaka uppmärksamheten, när föräldern återigen liksom vände blicken från sin telefon till barnet, så vågade de fortfarande inte utforska sin miljö lika mycket som barn som hade haft uppmärksamheten hela tiden, för att de var rädda att bryta. Om jag går för långt bort nu så kommer min förälder titta ner i mobilen igen, eller vad det nu kan vara. Liksom att det här beteendet observerade man på de här barnen. Då.
Och det känns ju som att det är väldigt kopplat då till överlevnad. Att mitt jobb som barn måste ju vara att säkerställa att den som jag behöver för att överleva har koll på mig.
Mm.
Och om den inte har koll på mig, då är det bäst att jag håller koll på den.
Mm. Ja, precis. Mm. Och det är ju en bekräftelsesökande signal som barnet ger. Titta här, hur många gånger har man hört det i lekparken? Mamma, titta, titta, titta här. Man ska titta hela tiden, för det är ju en validering till barnet. En signal om bekräftelse att ja, jag ser dig. Och wow, liksom. Och det, tänk att en blick kan innehålla så mycket... viktiga saker.
Och faktiskt påverka hur hjärnan utvecklas. Alltså bara genom att vi tittar på barnen.
Mm.
Det tycker jag är en sån här grej som borde, nu kanske det är det. Nu är mina barn så stora, så när mina barn var små så då var ju det här med smartphones var ju liksom inte riktigt aktuellt på det sättet.
Nej.
Utan det måste väl vara dels smartphone i kombination med mobildata 2011 någonstans där.
Mm.
Där det liksom exploderade.
Mm.
Men det känns ju på samma sätt som man borde tala om liksom att man ska borsta tänderna eller vad det nu är man ska göra för att barnet behöver sova.
Mm.
Så är det också det här att du, för att barnet ska utvecklas på rätt sätt, så behöver du liksom, du behöver möta blicken.
Mm.
Så att man förklarar liksom neurologiskt att det händer grejer. Det är inte bara att, ja, men sitter du och kollar på din mobil och matar barnet, så är det liksom, det är hälften som inte händer liksom. Mm.
Ja, det är en ny aspekt som jag tror att man har inte tänkt på att man behöver prata om det, för att det har varit självklart. Det har skett per automatik innan smartphonen. Och nu, trots liksom, det finns ju tusentals fördelar med smartphonen som hjälper oss. Men det kommer ju också mer och mer forskning kring de här biverkningar, eller om man ska kalla det. Alltså saker som man inte förutsåg att, oj, det här blir en konsekvens av de här smarta verktygen. Där det här nog är ett sånt exempel, där interaktionen mellan barn och vuxna, men även mellan vuxna och barn och barn, förändras. Och där det är som viktigast just i de här tidiga åren för barnets utveckling, att man faktiskt får så mycket validering, uppmärksamhet, uppmuntran och språkträning. För det är ju också det, att prata mycket med barn är väldigt viktigt i de här första åren. Och inte bara läsa en godnattsaga, utan
titta och
prata hela tiden.
Ja.
Mm. Och det gör man ju inte om man är uppslukad av sin telefon. Då kanske man inte beskriver, vad ska vi äta idag då? Jag ska bara ta fram den tallriken.
Jag såg någon någon serie på UR där de hade just det där med språkutveckling. Och hur, när de då hade klockat hur många ord har jag pratat till det här barnet.
Mm.
Så visade det, alltså det gick att mäta. Nu var det inte ingen stor studie, utan det var bara en psykolog, tror jag, som hade varit ute och pratat med ett antal. Men när de tyckte sig se då en skillnad i bara utifrån hur många ord den vuxne faktiskt talade till barnet under en dag.
Mm.
Och det är också sånt där som man gör för att distrahera sig själv från tristessen ofta när man är föräldraledig. Man går och pratar liksom.
Mm.
Men om man då har något i lurarna eller om man har något att titta på och man roas av någonting, så kommer man ju inte föra den typen av samtal med sitt barn.
Nej, precis. Sannolikheten är att man tystnar och vad det blir för brist på stimulans då. Jag har bara börjat se ett fåtal studier som faktiskt ser det här. Men man vet ju från många andra studier hur viktigt det är att just prata. Och att det hänger med, det liksom förutspår hur många ord man kan när man börjar skolan till exempel. Liksom 4-5 år senare, hur många ord man har hört som liten. Och det här är just i den här viktiga perioden, kritiska och känsliga perioder, när barnet är liksom mellan 0 och 2-3 år ungefär. Så man behöver prata och skapa de här känslomässigt validerande stunderna. Så att man växer upp med en trygghet om att jag är viktig och prioriterad. Och folk tycker om att vara med mig, titta på mig, prata med mig.
Men jag tänkte på din bok då, Distraherad. Den har en undertitel också.
Hjärnan, skärmen och krafterna bakom.
Just det, så var det. Det är bara författarna själva som kommer ihåg undertitlarna. Ja. Alltså, det är ingen som kommer ihåg konsten att leva med sig själv och andra.
Nej. Nej, men så är det ju. Men vill du berätta lite om den i generella drag? Vad är det för en typ av bok om man inte har läst den? Mm. Och vad var det som fick dig att skriva den?
Jo, det är ju en bok som försöker beskriva lite grann kring hjärnans grundförutsättningar i att leva med de utmaningar som finns i den här digitala eran. Så den beskriver just olika delar av hjärnan och hur de delarna utvecklas, vad som är viktigt i olika åldrar. Och den har väl fokus just på barn och ungdomsåren. Men också vuxna. Men om man är en vuxen som har barn och unga i sin närhet, så är man nog mer intresserad än om man inte har barn och unga i sin närhet, kan man säga. Men den handlar också om hur lärandet går till. Hur formas hjärnan om, som just svar på det vi ägnar oss åt eller det vi tränar på. Hur går det till? Och när vi väl vet hur det går till, hur ska vi då lägga upp undervisning eller interaktion med just digitala verktyg, vad finns det för potentiella störningsmoment som kan utmana vårt lärande? Och vad kan man göra för att optimera sin inlärningsmiljö då, till exempel? Men så handlar det också om, för det, när jag började skriva den här för 2 år sedan då, så var det ju, det fanns inte så mycket forskning om sociala medier och påverkan på vårt psykiska välbefinnande. Och det som fanns var ganska, eller det som debatterades var ganska alarmistiskt, och det var två ändar i spektrat som pratade. Så att jag var mest nyfiken själv och ville titta på vad finns det för forskning. Och så när jag pratade med andra föräldrar så tyckte jag att det här var ett väldigt, ja, ett stort samtalsämne som många oroade sig för. Så just sociala medier, gaming och även porr var frågor som ofta kom upp, som jag tänkte att det här behöver vi ju titta på forskningen på och faktiskt prata om och se vad läget är. Så boken är en sammanfattning av forskning kring de olika frågorna, men också då tips på hur man kan göra och hantera om man tycker att ens digitala medieanvändande går ut över saker som man också vill göra, eller att det går ut över ens mentala mående eller ens barns mentala mående. Så vilka är de viktiga faktorerna som man behöver få med för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att må så bra som möjligt i sina tankar och känslor. Så genomgång av de här skyddande faktorerna och sådana saker.
Men det behövs ju verkligen, för att alla de här företagen då, ja men Facebook och allt vad det är, och porrleverantörer och gamingföretag och sådär. De vet ju om hur våra hjärnor funkar och skapar ju sina produkter för att våra hjärnor liksom ska gå bananas, alla lampor lyser liksom. Så att jag tänker som hjärnägare behöver man ju förstå vad de förstår. För då, annars blir man ju bara liksom, man blir värsta offret. Så jag tyckte att när jag läste din bok så kände jag så här, men gud, det här behövde jag verkligen veta. För att nu förstår jag hur de tänker där bakom kulisserna. Och då tänker inte jag bara, du vet, ställa mig liksom precis där de säger, ställ dig i den runda ringen. Jaha, säger jag, och så gör jag det. Nu kanske inte jag alls vill det. Men med mindre än att vi har kunskapen så är det ju väldigt svårt att välja. Så det är ju på något vis som att när de då hackar våra hjärnor så liksom tar de bort våran fria vilja. För att de är där inne och liksom vrider på alla kranarna utan att vi fattar det. Men när man förstår hur det hänger ihop så kan man ju faktiskt liksom säga nej tack, du får inte liksom ta det in här. Jag väljer själv vart jag vill rikta min uppmärksamhet. Det är inte du som väljer det. För det är ju så vi har idag.
Exakt, så att en del av boken handlar ju precis om det. De här interaktionselementen som är designade av de här företagen med en viss agenda. Att få oss att lägga så mycket tid som möjligt eller interagera så mycket som möjligt med produkten eller tjänsten. Jag tror så här att de här företagen, de vet vad som funkar. De vet kanske inte exakt vad som händer i hjärnan. Men det är det som den här boken försöker beskriva förklaringen till varför det funkar som det här gör. Och de ser ju att det funkar, för de kan testa det på sina miljontals användare och säga, aha, den här lösningen skapade mer engagemang eller gjorde att man loggade in 10 gånger till den dagen. Ja, vi kör på det spåret utan att kanske förstå Hela kedjan till
minsta nervcell. Så jag tror att de är lite lömskare än vad du tror att de är.
men jag tror att de gör det som funkar. Och jag vet varför det funkar. Eller ja, så, hur hjärnan funkar. Och vet man det, lär man sig de här sakerna, då är det precis som du säger. Då kan man börja sluta klandra sig själv för att man har så dålig självkaraktär. Eller nu har jag lagt 4,5 timme idag. Usel jag känner mig. Man får en skuld och en skamkänsla kopplat till sitt eget användande eller till sina barns användande. För att man tänker att det är ett allmänt förfall. Liksom. Ingen självkontroll här. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju om att det är den här sluga interaktionsdesignen. Och kan man förstå det så kan man ju separera den känslan av att så här, jag är så usel, till att aha, det här var smart interaktionsdesign. Och som du säger, återta kontrollen och bestämma sig för, det här tycker jag inte är okej, det här tycker jag är okej, jag vill lägga den här typen av tid eller göra den här typen av interaktion, men det här vill jag sluta med. Och då har man kunskapen till varför man har fastnat där och vad man kan göra istället.
Jag måste ju faktiskt få säga att distrahera din bok och vår bok Känslosmart tillsammans blir ju en oslagbar kombo när det gäller att liksom lära sig om sin hjärna, förstå de här mekanismerna och lära sig att bli lite smartare än sin egen hjärna och liksom samarbeta med sig själv på ett bättre sätt.
Mm.
För det är så himla lätt att gå på det. Och Anna och jag pratade om det också tidigare vid något tillfälle att trots att vi idag har den här kunskapen, jag menar, är hyfsat pålästa och intresserade och engagerade, och vi har liksom regelbundna samtal om de här sakerna, så ändå så kan man bli kidnappad och fastna framför en skärm. Liksom, fast man egentligen hade tänkt eller behövt göra något annat. Eller, ja, så att det är så oerhört, man måste liksom hålla det så högt uppe i medvetandenivån hela tiden. Mm. Jag vet inte, hur är det för dig i din egen vardag?
Ja, men jag tror att det är lika svårt för mig som för alla andra. Eller jag vet att det är det. Mm. Det är det här med att kunna eller att göra igen. Men sen jag förstod mycket av det här så har jag ju kunnat ta till en del av de verktyg som finns också. Alltså liksom ändra på vad man har för konfiguration på sin mobil och ta bort notiser och hitan och ditan och begränsa genom att helt enkelt plocka bort vissa saker och vissa appar som man tyckte var tidstjuvar. Så att jag har ju blivit mycket mindre av en sociala mediekonsument sen jag förstod det här och använder det till det som jag tycker att det är väldigt bra för. Och det kan ju vara liksom att man vill nå ut med ett visst budskap eller man tycker om att eventfunktionerna är jättebra för att kunna bjuda på fest. Liksom. Men man inte vill fastna i och bara titta på andras liv till exempel som man också lätt kan lägga några timmar på.
Det var en kompis till oss som pratade om det här att hon sa att men gud, och så fastnar jag och så inser att jag sitter och läser så här kommentarstrådar om saker som jag inte ens är intresserad av utan man sitter bara här och liksom häpnas över liksom vad folk skriver och så inser hon sig så har det gått 20 minuter bara.
Vad hände
ville
där?
Jag det här? Hur gick det här till? Och jag tror att alla kan känna igen sig i det. Att det är så himla lätt. Och särskilt om man är lite trött. Om man egentligen skulle behöva vila. Eller gå ut och gå en promenad. Eller jogga. Eller bara lägga sig och läsa en vanlig analog bok. Så det är så lätt att man bara fastnar i det här liksom scroll. Det här liksom tomkalorisurfscrollen. Och man blir bara tröttare av det.
Exakt. Och det som jag tycker är intressant nu. Är att man ser att ungdomar, för man tänker ju så här, ja men låt ungdomarna vara och det här är så det är nu för tiden och nu är det bara vi vuxna som inte förstår och det är moralpanik och sådana där saker hör man ibland. Men till exempel Statens medieråds nya rapport från 2019 visar att nu allt fler ungdomar känner sig missnöjda med sitt eget användande. Över 50% i alla åldersgrupper och av 17-18-åringar så är det 3 av 4 som tycker att deras mobilanvändande eller digitala medieanvändande varje vecka går ut över saker som de hellre hade behövt göra eller velat göra. Och det är ju signaler om att vi vuxna måste hjälpa till med det här. Ta vårt ansvar trots att vi också tycker det är svårt. Mm. Och trots att vi inte har haft kunskapen förrän nu börjar ju det här samtalet föras lite mer brett i samhället. Men det är en signal till oss att hjälpa till och göra andra val eller underlätta för våra ungdomar att hitta alternativ så att inte de också, precis som vi, som du beskriver Anna, fastnar längre än vi vill eller fastnar fast vi hellre hade velat ta en promenad till exempel. Och där måste vi ta en aktiv roll och hitta attraktiva alternativ så att det inte bara blir så här, nej nu räcker det, ingen mer skärm.
Mm.
Nej men vad ska vi göra istället då?
Mm.
Och inte att vi ska serva och hitta på jämnt. Men skapa förutsättningar för att det ska kunna bli någonting annat.
Det som jag tycker är tråkigt är att jag tycker fortfarande att debatten är väldigt polariserad.
Mm.
Att det finns väldigt mycket. Man är för eller man är emot.
Mm.
Och så finns det ingenting däremellan. Och jag vet att det är ofta så i debatter överhuvudtaget. Men det blir väldigt. Det finns inte så mycket ödmjukhet. Sådär, bland alla just utifrån att vi faktiskt inte vet så mycket att vi inte har generationer som har växt upp med det här vi kan inte se vad blir konsekvenserna det finns inte forskning eftersom det är så pass nytt än så länge så att jag tycker, det saknar jag en ödmjukhet av de som är väldigt för liksom. Och det innebär inte att jag själv är emot.
Nej.
Men det, jag tycker det är svårt som vanlig människa liksom att veta. Mm.
Vad, alltså just liksom... nu så kan man ju, de allra flesta av oss drar ju förmodligen väldigt stora växlar på vår egen erfarenhet. Att jag ser att så här funkar mina barn och så här funkar jag. Mm. Det måste vara så för alla.
Mm.
Men jag har ju både vänner där det liksom är åt missbrukshållet med spelet och mina egna barn där det liksom är, ja, det har aldrig varit något problem.
Mm.
Men det har också varit att de har haft väldigt många andra fritidsintressen.
Mm.
Och jag tror att om man hamnar i en negativ spiral, om något händer, man bryter armen och kan inte spela fotboll på ett halvår eller så att man fastnar i spelandet istället.
Mm.
Så att det kan vara omständigheter som leder till att man hamnar liksom i en dålig spiral och den behöver man då få hjälp på. Och bryta.
Ja, men precis. Och så är det nog med många saker. Att, ja, men det är väl klassiskt. Liksom, lägger man alla äpplen i samma korg så är det en väldigt sårbar korg. Och spridning av risk är alltid bra. Men när det har blivit som det har blivit, att väldigt många lägger väldigt stor del av sin vakna tid på just, ja, men spelande eller sociala medier. Så då blir det en väldigt... mycket större pott av tid än vad man tränar på eller sjunger i kör i eller vad man gör i övrigt. Och då kan den tiden vara väldigt bra om man har en väldigt positiv interaktion under den tiden. Eller så kan det vara ganska dålig om det råkar vara så att man har hamnat i destruktiva flöden, till exempel i sociala medier eller i en jargong eller på något sätt. Och jag tror att så här, man får separera både tidsaspekten, hur mycket tid lägger vi. För där har vi ju liksom en folkhälsoproblematik som har varit igång ganska länge. Att vi blir allt mer stillasittande och vi sover mindre och allt det här. Och skärmanvändningen har troligtvis eskalerat de här problemen och gjort det att de sista 10 åren blir det ännu mer så att ungdomar lägger sig senare och sitter ännu mer stilla och så vidare. Så det är ju en aspekt. Men sen är det också innehållet på tiden och vad gör vi under den skärmtid som vi har. Är det någonting som får oss att må övervägande bra eller tvärtom? Och hur kan man då hitta lösningar så att man får en mer positiv användning under den tiden som man har? Och vad ska man göra med resten av sin tid, alltså de här skyddande faktorerna. Vad behöver vi mer få till för att må så bra som möjligt? Det är sömn och motion och umgänge och att känna att man är meningsfull. Att man har ett sammanhang där man är en betydande person. Det är jätteviktigt. Och för vissa kommer det vara att vara en del av ett lag i gamevärlden. Och det är toppen. Och för vissa kommer det vara att... ja, sjunga en kör eller någonting annat. Så, men man får liksom fundera över vilket behov uppfyller den här aktiviteten. Hur mycket tid tar den? Hur ser livet ut i övrigt? Får jag till mina skyddande faktorer eller inte?
Men det är ju det här att kunna ta liksom flera perspektiv samtidigt. Mm. Och inte... men det tänker jag också är en konsekvens av att vi är mer stressade idag. Att vi orkar inte att något både är bra och dåligt samtidigt. Utan man, det, vi orkar bara att det ska vara på det ena eller andra sättet.
Ja.
Eller raljerar jag nu? Är jag Sivers Öholm liksom i 2020-tappning?
Nej, men jag tror att det är så. Man vill ha enkla lösningar för det är svårt. Allting annat är svårt. Och vi har svårt med lagom att hitta balans. Det är ju en av våra svåraste utmaningar som människor. Och då är det lättare att bara säga att det är dåligt eller bra. Och så tänker vi också att det är samma sak under hela livet. Där, ja, jag försöker lyfta att det här med digital skärmanvändning. Det är olika när man är... alltså en timme för en 2-åring är någonting helt annat för hjärnan än en timme för en 15-åring. Eller en 27-åring. För hjärnan har... helt olika processer på gång för en 2-åring, en 15-åring och en 27-åring.
Får du ofta sådana frågor? Vad är liksom rimligt skärmtid för en 2-åring eller en 5-åring? Eller är det många som vill veta sådana konkreta?
Mail om vad är rimlig skärmtid för en 3-månaders.
Är det sant?
Mm.
Vad är rimlig skärmtid för en 3-månaders? Skriver de då anonymt, undrar jag? Eller
nej, ja. Utifrån diskussioner hemma och sådär. Mm. Nej, men alltså forskningen visar ju att hjärnan är extremt formbar under de första åren. Och då spelar miljön som störst roll. Och då ser man i studier att barn som är under ungefär 1,5-2 år kan inte riktigt förstå det som de ser på en skärm. De kan inte göra en överföring från det som de upplever till att förstå att det finns en parallell i verkliga livet, så att säga. Så att om man tror att man håller på med någon pedagogiskt material för en 1,5 eller 1-åring, så är effekten av det sannolikt väldigt låg.
Om du sker på skärmen. Till,
precis. Mm. Och man ser att man aktiverar, alltså om en person pratar på en skärm jämfört med om den pratar i verkligheten, så och man tränar så till exempel. Man gjorde ett experiment där man tränade på ett nytt språk, mandarin. Och då när man gjorde den här träningen på skärmen jämfört med verkliga livet, så var skärmupplevelsen som var lika omfattande i tid, alltså som den träningen i verkligheten. Det var som att det inte hade hänt överhuvudtaget.
Mm.
Så det var bara bortkastad tid. Trots att innehållet och tiden var exakt samma. Så i den här åldern så behöver barn spegla sig i riktiga, verkliga människor som är i det fysiska rummet. För att hjärnan ska kunna plocka upp och
förstå. Är det människor som svarar på det du gör? Alltså om jag är bebisen så behöver jag uppfatta liksom att...
Precis, det verkar vara en interaktivitet som krävs, att man ser och förstår att det här går in hos barnet och barnet speglar sig i den vuxna. Och man ser också i studier att de områden som aktiveras i hjärnan är olika. Om någon läser upp en saga, om det bara spelas upp på ett liksom... ett inspelat digitalt format jämfört med om någon läser sagan framför en och med den, så ser man att det här skapar aktivitet både i talområden och hörselområden när det sker med en verklig person, men bara i hörselområden, inte i talspråksproduktionsområden när man bara lyssnar. Och det kan man ju tänka att det finns ju ingen poäng för ett barn att träna liksom internt språkproduktion om det inte finns någon där som ska lyssna på det.
Mm.
Så det händer olika saker i hjärnan om man kör en verklig interaktion jämfört med om man kör en digital just i den här perioden. Sen när barnen blir liksom 3 och 4, då kan de börja plocka upp saker och då ser man positiva effekter från studier. Men det här är ju liksom en komplexitet att kommunicera, och folk vill gärna höra: hur är det då? Är det bra eller dåligt för barn? Ja, barn under 18 månader, barn mellan 18. Och, du vet, det kräver att man tar in komplexiteten i budskapen och, för att förstå svaret på den frågan.
Men det man kan vara helt säker på, det är att det är inte farligt att låta bli.
Nej, inte i den här tidiga åldern. Det finns ingenting som tyder på att det finns fördelar i att ägna sig åt enskild skärmtid för ett litet barn.
Men du pratar ju en del också om den här digitaliseringen i förskolan.
Mm.
Vill du säga några ord om det?
Ja, och där är väl min största kritik att man just inte har tagit hänsyn till den här medicinska aspekten av barns hälsoutveckling. Utan man pratar om det pedagogiska, önskvärda konsekvensen att man får en digital förståelse eller digital kompetens. Och det är ju en fråga, men man skulle behöva ta ett helhetsgrepp på hur ser det ut i verkliga livet. Vad är digital kompetens och vad innebär det för barnets hälsoutveckling? Och,
tänker du hälsoutveckling då som är hjärnans utveckling och emotion och rörelse, eller både och?
Precis, både och. Och där kan man ju liksom, där skulle man behöva, de läroplanerna som togs fram nu, de skiljer inte på yngre barn och äldre barn, utan där står det just förskolebarn överallt. Så där skulle man behöva vara noggrann med att skriva: barn i den här åldern gagnas inte av att jobba med enskild skärmtid till exempel. Ja, och så kan man göra det här på massa olika sätt och man måste inte använda paddor. Men pratar man med många av de förskolelärare som har fått det här direktivet att de ska jobba med det här, då har de i stort sett fått en låda teknik skickad till sig och ska själva ta ansvar för att hitta lämpligt innehåll och ja, jobba med de här ofta paddor eller ägg då, som det finns ja, olika andra interaktiva möjligheter att jobba som inte innefattar skärm. Och där kan det ju vara en uppskattad dimension, men jag tror att man måste verkligen förstå helhetsbilden av hur verkligheten är. För nu är det också så att förskoleyrket är, det finns en stor personalbrist. Det finns stor liksom omsättning av vikarier som kommer och går. Och det finns en risk att det blir så att de barn som är besvärliga, som skulle behöva extra hjälp med att faktiskt jobba med en och en kanske, de kan man sätta i ett hörn med en skärm för att kunna hantera resten av gruppen. För de barnen kommer sitta kvar. Så det är ju en aspekt som man måste prata om och ta hänsyn till. Att hur ska vi se till att den här digitaliseringen av förskolan blir på ett sätt som främjar alla barns utveckling. Och jag tror att man skulle behöva göra lite mer arbete kring fortbildning och förberedelse innan man skulle gå ut så här brett som man har gjort.
Så det har gått ganska fort.
Ja.
Och många känner sig ju rätt överrumplade. Men jag tror också att många skulle bli jätteprovocerade om de hörde just det här. För många säger det, ja men det handlar inte om att vi sätter någon åt sidan med en skärm, liksom med en padda i handen. Utan att det är det här pedagogiska.
Jag var i en skolklass där jag såg precis det. Mm. Där det var omöjligt att få någonting gjort. För jag skulle hålla en prestation. Mm. Och där då det här barnet som skulle stört annars fick sitta liksom.
Mm. Ja, jag har också sett det här. Så jag förstår att önskemålet och ambitionen är inte det. Men det är det jag menar. Verkligheten ser ut på ett annat sätt.
Mm.
Och det har jag full förståelse för. Det kommer vara utmaningar. Så då handlar det om att se till verkligheten. Hur ska vi hantera det här så att det blir bra?
Mm.
Och inte bara vad ambitionen är eller vad liksom ledningen har för syfte, utan hur blir det då i verkligheten?
Det är en jättestor fråga och som vi som sagt var återigen, vi vet inte, det är ju experimentell verksamhet idag med våra barn. Det är många som säkert tycker det är jättejobbigt att höra det, men jag kan säga det igen, experimentell verksamhet
jag
med våra barn.
Jag känner mig jätteglad över att mina barn är födda 05 och 07. Mm. Så att det här liksom var en icke-fråga. För hade mina barn varit födda fem år senare så hade jag varit första generationen som tyckte att det var jättebra att kunna langa fram en iPad liksom, så får man äta middag. Och jag är jätteglad att jag inte hade det valet.
Nej. Och där får man väl hoppas och tänka att forskningen kommer komma i kapp, men tills dess så skulle jag uppmuntra föräldrar och förskolepedagoger att jobba på andra sätt än med skärmar, alltså enskild skärmanvändning. För det är också så att tittar man på hemsituationen så barn använder väldigt mycket skärm från väldigt ung ålder. Och vi vet inte på lång sikt hur det kommer se ut. Just nu finns det bara liksom longitudinella studier. Men det finns inga sådana studier av högsta nivå på kvalitet. Där man har alltså randomiserade, kontrollerade studier. För det skulle vara oetiskt att göra sådana studier. Så vi kan bara följa barn över tid och se hur det ser ut. Och det finns en handfull studier som visar på försenad språkutveckling och emotionella liksom svårigheter med att reglera känslor ju mer tid man har haft tidigt i livet med enskild skärmanvändning. Så att vi vuxna behöver vara aktiva i våra barns tidiga utveckling, och när det kommer till förskolan så de flesta som är förskolepedagoger som har jobbat med barn länge vet precis att de behöver vuxnas närvaro och träning på saker som är av större betydelse i den åldern än digital kompetens. De behöver motorikträning, rörelse, hoppa och skutta och hitta ord och lära sig klä på sig själva och sätta på sig sina skor och allt det här.
Och vad man gör när man blir arg, ja. Ledsen, rädd.
Exakt. Ah. Och att ha ett kritiskt förhållningssätt till digitala medier kan gott vänta, tycker jag, tills hjärnan är mottaglig till att kunna generalisera sådana kompetenser.
Är det typ som vid 12 då? Eller?
Ja, det... men det, alltså, lågstadieåldern så kan man förstå att det här är något som gäller utöver bara den här bilden. För ofta säger man så här, ja, men vi experimenterar med green screen så man kan få se att man kan simma under vattnet och så vidare. Ja, då lär de sig att i den situationen där kan de lura ögat eller bilden. Mm. Men det betyder inte att de kan förstå det i andra sammanhang. För den generaliseringseffekten kommer lite senare.
Nu börjar det närma sig så här, knyta ihop säcken dags.
Mm. Jag har bara börjat.
Ja. hur har du något, Maria-Pia, som du eller Sissela? Har vi någonting som vi känner att vi skulle vilja liksom få sagt innan vi rundar av?
Nej, men jag tror att i den här liksom ökande digitaliseringens tid där det går snabbare och snabbare med teknisk utveckling så kommer vi behöva tänka lite mer på vad är människans unika förmågor som bara vi kan göra som inte kommer kunna outsourcas till en AI-lösning eller till en robot. Och i det kommer vi landa i att det är just våran empati och våran föreställningsförmåga och våran kreativitet och våran medmänsklighet. Och de bitarna ska vi fördjupa och utveckla så mycket vi kan. För då kommer vi kunna ha en bra nytta av teknikens framsteg och inte känna oss hotade av det. Men i det så ingår ju det att vara lagom kritisk också till allting som kommer som är nytt och komma ihåg att vi måste värna om de här grundläggande behoven som människan har och de skyddande faktorer som vi vet att vi behöver för att må bra. Och nummer ett där är ju att se varandra och känna sig sedd och hörd av varandra. Ja.
Amen. Ja. Det är så mycket, det väcker ju så mycket tankar att lyssna på Sissela. Vänder du för dig, Anna, men jag har ju miljoner frågor kvar förstås, men vi får spara det till ett annat tillfälle.
Mm. Ja.
Vi är i alla fall väldigt glada att vi fick ha dig med i podden.
Och jag med.
Att du ställde upp så vi fick intervjua dig till boken till att börja med. Och önskar dig lycka till i fortsättningen med allt som du håller på med.
Ja, men detsamma.
Och att alla i hela världen läser din bok, ja, tycker jag.
Detsamma.
Eller lyssnar på den.
Tack. Jättekul.
Men då tackar vi så mycket för idag.
Detsamma.
Tack.
Tack.